When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och så var vi här igen, Sektpodden. Välkomna hit idag. Ha det, Igmor. Hur mår du idag? Hur är läget med dig?
Det är bara fint tycker jag. Och jag tänker just nu på att igår såg jag den här filmen Kvick, som handlar om kvickfallet där Sture Bergvall blev dömd. Han kallade sig Thomas Kvick och blev dömd för faktiskt 8 mord. Och hade erkänt över 30 mord. Men så småningom så blev det resningsärende. Han hade tagit tillbaks allting. Just. Och det var journalisten Hannes Råstam som blev en vän till mig, som kartlade alltihopa. Och tillsammans med advokat Thomas Olsson och hans medarbetare så gick det till totalt frikännande.
Ja, det är ju ett väldigt uppmärksammat och känt fall. Det var premiär igår, om jag förstod det rätt, på filmen, på biografer i Sverige. Hur var filmen? Vad tyckte du om den?
Jag tyckte den var bra. Jag tyckte om den och jag kände ju igen fakta. Eftersom jag känner Sture Bergvall, som sagt. Och Jenny Kyttim, som var medarbetare till Hannes Råstam, har varit med och hjälpt till i utarbetande av filmen. Filmen handlade faktiskt inte så mycket om Thomas Kvick, Sture Bergvall. Det handlade egentligen mest om Hannes Råstam. Okay. Och kanske var det som gjorde att det blev lite knepigt för mig då, för man hade gjort rätt mycket fiktion av hans privatliv när det samtidigt var en så stor del av filmen. Och det kunde jag känna var lite knepigt, eftersom det för övrigt var verkligen en dramadokumentär som ligger så nära verkligheten.
Okej. Ja, intressant. Vi tänkte att vi skulle prata lite om det idag faktiskt. Utifrån att det finns faktiskt vissa sektdrag kring hela fallet med Kvick. Vill du berätta lite gärna om, för den som kanske inte vet så mycket, och hur kunde man överhuvudtaget fälla honom för de här morden när man sen kom fram till att det inte var så här? Hur kunde han erkänna och så vidare? Det är ju rätt...
Det började egentligen internationellt med att det i början av 80-talet spred, som jag kallar en tankeepidemi, där det kom vittnen från barn och från framförallt mammor också, att barn togs till grupper av män framförallt, men där de begick sexuella övergrepp på barnen, och en del barn mördade, styckmördade, som man åt kroppsdelar. Och den här idén, den gick som en löpeld. Och en del av de här fallen och personer som berättade om att vad de hade varit med om, så var poliserna verkligen ute och grävde, även här i Sverige på bakgårdar och i skogsbackar. Men man hittade aldrig någonting. Och det gjorde att det här var som en sån här suggestion som man kunde ryckas med. Men många psykoterapeuter trodde på det. Och nu vill jag säga direkt att det finns verkligen pedofilringar. Och de jobbar fruktansvärt otäckt. Mm. Och riktigt otäckt är det att den här typen av övergrepp är det skändligaste som finns. Mm. Och därför har det använts i syfte med utpressning. Mm. För har en person begått sådana handlingar mot barn, så är det så oförlåtligt. Mm. Så att livet är förstört om någon har bilder eller filmer av någonting sånt. Så det finns.
Men det finns ju få saker som är så motbjudande.
Nej, det är det värsta. Mm. Ja, det är det värsta av allt.
Precis. Men jag tänker också när du säger att det är liksom en liten löpeld utav den här. Jag minns ju så här, skönlitterära böcker och sånt där som man läste när man var, jag var yngre. Som handlade om de här sakerna som ofta var barn som blev utsatta, så var det någon terapeut som skulle hjälpa dem. Och det var, ja.
Precis, och det var ofta så de här berättelserna kom till. Mm. Att det fanns terapeuter som rekommenderade unga människor med psykiska problem, med ätstörningar, med ångest och så vidare, och läsa de här böckerna. Mm. Så man liksom det finns även exempel på hur terapeuter implanterade de här idéerna. Mm. Och Hannes Råstam och Thomas Olsson, journalisten och advokaten, hade faktiskt jobbat med ett sånt case innan, där en pappa blev frikänd som var dömd tillsammans med sin vän i fängelset. Mm. Men då var det så här, om vi går tillbaka till Thomas Quick som hette Sture Bergvall innan det här. Han hade en problematisk barndom. Han var sjuk i TBC, fick vara ifrån sin familj på ett sanatorium bland andra sjuka vuxna människor. Det gick inte bra för honom socialt med barnen, men han tyckte om djur och han var omtyckt i sin familj. Han hade föräldrar som stödde honom och många syskon. Mm. Sen blev han blandmissbrukare. Han började sniffa tidigt i livet, redan i barndomen, och sen blev det olika typer av missbruk. Men han hade perioder när han mådde bra. Mm. Han var också homosexuell, och i en liten landsortsstad, och på den tiden så fanns det inte förståelse för det. Mm. Utan han blev också utsatt för försök till behandling där man hade konstiga metoder där på 50-60-talet, att det fanns läkare som utsatte patienterna för elstötar. Alltså man visade bilder på avklädda män och kvinnor och så satte man elstötar om de reagerade sexuellt på fel kön, så att säga. Mm. Alltså han har varit med om jobbiga saker. Mm. Och så småningom, efter ett misslyckat bankrån när han var utklädd i tomtemask, det skildras i den här filmen, så kom han 1991 till Säter och blev inskriven.
Under tvångsvård?
I tvångsvård. Och han önskade förstå sig själv bättre. Han önskade psykoterapi. Han önskade psykoanalys. Han tyckte allt sånt var spännande. Och då märkte han på Säter att skulle man få den uppmärksamheten, då måste man vara en liksom farlig, spännande typ som Svartenbrandt. Han var också på Säter samtidigt och han fick massor med uppmärksamhet. Mm. Så då började Sture, som man då hette fortfarande, sitt riktiga namn, att vid det tillfälle på en utflykt säga till en vårdare att hur skulle det vara om jag kanske har gjort någonting väldigt farligt? Jag kan ge en ledtråd. M-U. Och sen rapporterade vårdaren det här till sina överordnade läkare och psykologer. Och nu kom Sture Bergvall i smöret. För nu var det intressant. Han hade en hemlighet. Han hade gjort någonting hemskt. Och den här tankepidemin då, den gick egentligen ut på att människor som begår brott och skadar andra människor, de har varit med om något liknande själva när de var så i tidig barndom. Och sen har detta trängts bort. Mm. Och sen skulle det med återgestaltning ta sig uttryck i liknande brott i vuxen ålder. Och då skulle de inte själva veta om att det var därför de begick de här våldsbrotten. Och den här tanken, den hade startat med objektsrelationsteorin. Och Winnicott, som var en pionjär där, han ska ha all heder. För han talade om hur viktigt det är med anknytning för barnet till sina föräldrar. Och att man kan ha en snuttig filt som kallas övergångsuppgift. Och att det kan ge
Ja, för det har man ju hört om, ja. Om objektsrelation. Så att det, ja. Och det...
Övergångsobjektet, ja. En nalle eller en snuttefil som ska ge trygghet och så vidare. Men det här spårade ur som det kan göra. Och den som blev väldigt populär, hon heter, det var en författare egentligen och psykolog som heter Alice Miller. Och hon gjorde stor succé, inte minst i Sverige. Mm. Och hon skrev en bok om Hitler, Hitlers barndom. Mm. Och där hon menade att anledningen till att Hitler blev en sån destruktiv diktator och det berodde på att han hade fått stryk som barn. Och det är ju inte fel. Det är klart att vi präglas av tidig barndom. Mm. Och det är klart att traumatiska händelser... Men alla blir inte Hitler.
Nej,
alla som fick stryk.
Det är ganska många som skulle bli i så fall.
Ja. Men det här slog ju an i Sverige och Unga Klara teatern satte upp den här Hitlers barndom som en pjäs och det här var liksom i svang. Mm. Men man hittade ju inte något riktigt bevis för. Det var aldrig några av de här kannibalerna och människoätarna och barnskändarna som dömdes för vad de hade gjort. Mm. Då kommer Sture med berättelsen. Mm. Och eftersom han då påstod sig ha mördat så måste han själv ha varit utsatt för mordförsök enligt teorin. Alltså fick hans snälla mamma, som det inte var något fel på alls, det berättar ju både han idag och hans syskon. Hon påstod sig ha försökt dränka honom och ha försökt knuffa honom framför en rälsbuss och så vidare. Mm. Och eftersom man påstod att han hade våldtagit sina offer som han hade mördat och ätit av dem i kannibalism, så måste ju pappan ha gjort det. Och då kom den här Simon-berättelsen. Och det är en fantasi som nu hade Sture Bergvall bytt namn och ville heta Thomas Quick. Mm. Och då hade Thomas Quick upplevt att hans mamma fick ett missfall. Det föll verkligen ett ofullgånget foster ut ur hennes kropp. Och det var lilla Simon enligt den här. Och det är så bizarrt alltihop. Det vet ju vi i sjukvården hur ett missfall ser ut. Mm. Ja, men nu hade han, och då hade pappan, hittade han på, tvingat honom att äta kroppsdelar av lille Simon innan de tillsammans slog in det här fosterkadavret eller fosterliket i tidningspapper och får ut till Gränby Udde utanför Falun. Jag har varit där och vet hur det ser ut. Och där skulle de ha gömt de här kroppsdelarna. Det här är liksom i huvudsak vad den här vandringsterapimyten gick ut på. Mm. Och Sture Bergvall, eller Thomas Quick, han blev så viktig därför han var den som bekräftade att den här historien är sann. Mm. Att det finns sådana monstermän som han. Mm. Och han påstår sig också haft medhjälpare, så då var det ju en slags grupp.
Dessutom, aha.
Ja, så det skulle stämma ännu bättre.
Ja, han bekräftade deras teori.
Han blev så viktig han för dem.
Ja.
Och vad hände? Jo, det var ju så jobbigt och återuppväcka dessa bortträngda minnen. För det var det som påstods. Att smärtsamma minnen kan, de trängs bort. Men vissa terapeuter har förmåga att återuppväcka dessa bortträngda minnen. Men då var det så jobbigt för den tidigare missbrukaren Sture Bergvall, nu Thomas Quick. Så han måste få väldigt mycket lugnande, vanebildande mediciner.
Det låter ju väldigt fel i mina öron. Om man är en blandmissbrukare och gör någon massa narkotiska preparat. Men det gjorde man alltså?
Det gjorde man. Mm. Han fick så stora doser och de trappades upp. Och han hade i princip fri tillgång till de här medicinerna. Mm. Och deras biverkningar är bland annat... Det där har Anna Dåderman, docent eller kanske professor numera i psykologi och som är specialist på det här med läkemedelsmissbruk, visat att man får precis de symptom som Thomas Quick led av. Stark ångest, sömnstörningar, svårighet att skilja på drömmar, fantasier och verklighet. Allt det som han led av, och han utvecklade självskadebeteende och hade självmordsimpulser, så han hade det otroligt svårt inne i vården.
Kan man säga att man faktiskt skapade honom utav det här missbruket inom vården, att han liksom på något sätt blev den perfekta patienten att få ur de här sakerna med missbruket?
Ja, det var ett medskapande från en patient som kunde vara begåvad på det här och som sökte kontakt och uppmärksamhet och de vanebildande medicinerna och en grupp människor som ville avslöja de hemskaste brotten, lösa mordgåtor, vara Sherlock Holmes och dessutom kunna bota brottslingen.
Så det passade dem perfekt det här. Han kom som någon slags, ja, ska man säga, frälsare för deras teori.
Faktiskt. Ja, men faktiskt. Och då hade de en guru, en person som de alla såg upp till. Och det är Margit Norell. Hon var fil. Kand i något ämne, men sen hade hon gått i psykoanalys och ville själv bli psykoanalytiker. Johan Kullberg, som är professor emeritus i psykiatri och psykoanalytiker, han berättade en gång för mig att hennes egen, alltså Margit Norells egen läranalytiker, Gösta Harding, en känd psykiater på sin tid, han hade avrått eller rent av sagt att hon bör inte ha med patienter att göra.
Oj.
Ja. Det är ganska, så hon fick lämna den svenska psykoanalytiska föreningen. Men hon var en driftig kvinna, så då startade hon en utbytargrupp som kallade sig någonting
holistiska.
Ja, Sveriges förening för holistisk psykoterapi och psykoanalys eller något sånt. Så småningom så fick hon lämna den också. Hon hade uppenbart svårt med samarbete med jämställda människor. Men i hög ålder, alltså hon var en riktig gammal tantelona någonstans mellan 70 och 80, så blev hon en stjärna uppe i Säter, där uppe i skogarna, långt ifrån de stora klinikerna. Där fick hon anhängare bland psykologer, men också bland på läkarsidan. Och där kontaktade då den psykolog som blev Thomas Quicks terapeut. Hon heter Birgitta Ståhle. Hon verkar haft kontakt med en polis som inte hade sysslat med mordutredningar tidigare. Seppo Penttinen, en rar, alla som känner honom verkar säga, som våra gemensamma bekanta, att han är en pingstvän, jättesnäll kar. Och han trodde ju på allt det här också. Och som advokat fick Thomas Quick Claes Borgström, känd Stockholms advokat. Och sen kommer professorn i psykologi Sven-Åke Kristiansson in i bilden, som ville skriva böcker och forska om seriemördare. Och van der Kvast heter åklagaren, som han jobbade i Härnösand, hade aldrig gjort något namn om sig. Men nu började han som åklagare till Thomas Quick att lösa mordfall på mordfall på mordfall, så det här blev ju en meritlista för honom.
För det var så att Thomas Quick, han erkände massa mord under terapi sessioner och i polisförhör, så har jag förstått det, där man hade ganska mycket ledande frågor och tydlighet i vart man ville komma.
Precis så.
Det är väl det som har varit den stora kritiken sen i efterhand, att det, om jag har förstått det rätt. Och sen kan man ju undra då, vi sitter här i våran sektpodd och pratar om det här. Vill du berätta lite, alltså, vad är det som är så sektliknande med den här? Det är ett säte, det är rättspsykiatrisk vård, det är läkare, det är psykologer, det är psykiatriker, det är liksom, vad?
Jag tycker det är så intressant, därför att den ena efter den andra av oss som har känt till det här har ju pratat om det, att det blev ett sektliknande fenomen runt människorna som var med när Thomas Quick erkände alla dessa mord. De reste runt som en slags cirkus sällskap till olika delar av Sverige, till Norge. Och journalisterna skrev, poliserna hjälpte till. Mm. När de var uppe, det var en ung pojke, som 15-årig pojke, som hittades långt efter sitt försvinnande av en jägare i skogen. Ja, men då rymde man ut en hel avdelning i det närliggande stora sjukhuset. Och in flyttar inte bara Thomas Quick, utan psykolog och åklagare, advokat och polis, hela gänget.
Men vänta lite, menar du att Thomas Quick tillsammans med vårdare bodde på samma ställe med...
Ja, med öppna dörrar. Alltså har man en misstänkt person så brukar den få vara bojad,
ja,
med handbojor.
Jag tänkte
men
precis
här
det.
Var det tvärtom. De åt middagar ute på restaurang på kvällarna och det var glam och skratt i gott sällskap med varann.
Det kändes ju nästan som ett kändissällskap istället. Som,
ja.
Ja. Det är ju anmärkningsvärt, verkligen. Alltså, och jag kan ju bara tänka utifrån min egen... alltså, jag jobbar ju själv inom psykiatrin och det skulle aldrig komma på tal att man skulle... Jag menar, jag skulle inte ens sätta mig i samma bil som någon som har den bilden.
Nej.
Utan att jag har... en stor säkerhet omkring det. Man måste göra riskbedömning hela tiden för vad som kan hända.
Men så var det inte här
så
i det här fallet.
Nej.
Så en annan vän till mig, Ulf Åsgård, som är psykiater och expert, utbildad i USA på gärningsmannaprofil.
Mm.
Han förstod ju direkt att det är något konstigt med hela det här ärendet. Mm. Eftersom gärningsmän som är seriemördare, de har ett visst typ av beteende i sina våldsbrott. Men här, Thomas Quick, han hade mördat och våldtagit kvinnor och män och barn och hur som helst. Och det var ingenting, fanns ingen överensstämmelse. Mm. Och en annan, så min man Kalle och jag, som båda är läkare, vi såg i ett tidigt skede den här rekonstruktionen som gjordes i Apojaure, där ett holländskt turistpar i tält hade mördats. Mm. Och det tog Thomas Quick på sig, det dubbelmordet. Men när man såg rekonstruktionen på tv så var det alltså, han kastade sig fram och han vrålade och skrek och högg med kniven och au, au, au. Och då vi sa till varandra, det där har han inte gjort. Mm. Det där ser ut som när sexåringar ska leka monster.
Mm.
Så att det var ett antal människor som sa från början att det här kan inte, det stämmer inte.
Mm. Mm.
Och då vet ju du hur det blir när det är en sektbildning, att man, om man har kritik utifrån, vad brukar hända då?
Ja, man lyssnar inte på den, utan man tvärtom så skjuter man den ifrån sig och vill inte lyssna på den, och det blir snarare en bekräftelse på att man kanske till och med gör det som är rätt.
Precis. Därför så, att man är nyskapande.
Man
har
motstånd.
En ny insikt. Mm. Man har en uppenbarelsekunskap dit forskningen ännu inte har nått. Utan man känner sig som pionjärer. Och det måste ha varit något sånt, tänker jag mig, som drev den här gruppen.
Mm. Ja, och det, jag tycker det är intressant just det här att, som du nämnt lite grann, att det ändå finns det här hierarkiska också systemet med någon i toppen då, som jag förstått rätt, den här Margit Norell, och sen så undergrupper, och liksom att man även inom det här. Det är precis likadant som det är inom alla sekter, som jag förstår och som jag själv upplevt i Knutby. Det blir den här toppen som på något sätt sen vandrar neråt.
Mm.
Och som har tolkningsföreträde och som vet bäst och som och känner till det här som inte alla andra vet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mm. Och så har jag förstått att det även blev, jag vet att du har nämnt det här med det omedvetna ja. Som en liksom, som nyckelord i det här sammanhanget.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Jo, när det gäller så kallad djuppsykologi, psykoanalys mm. och därifrån då psykoanalys light som är, har varit psykoterapi, så har man haft en teori om det omedvetna och att man då uttalar det i singularis, mm. som om det vore ett och samma för alla människor.
Mm.
Och i det omedvetna så hittade Freud barndomsupplevelser och en påstådd upplevelse hos alla pojkar att de egentligen längtade efter att erövra och ligga med sin mamma mm. och ta bort, döda sin pappa och tvärtom för flickor.
Mm.
Och Jung, han hittade något annat i det omedvetna. Han hittade mytologiska motiv, arketyper
mm.
så att, men vad de än hittar så är det osynligt för alla andra, utan de får anhängare som måste tro på det
mm.
för det gick liksom inte att vidareutveckla de här teorierna
mm. Ja, och det säger ju ordet i sig, det omedvetna
mm.
det är någonting som ligger under ytan som inte alla ser,
som inte bara experterna kan se.
Ja.
Och då, om du tänker på din erfarenhet ja. Ifrån Knutby, fanns det något som inte alla kunde se men som man skulle tro på?
Där? Ja, alltså jag tänker ju genast att vi hade ju inte något som hette det omedvetna, utan för oss så var ju det omedvetna, det var Gud. Och man utnyttjade Gud som sitt vet, och att jag vet bättre vad Gud vill, jag kan höra honom, jag har tolkningsföreträde, precis mm. på samma sätt. Och då framförallt i toppen, där ja, Kristi brud fanns först, men även neråt i leden. Och vilket gjorde att man blev beroende av den som visste bättre i längden.
Den enda som kunde se.
Ja, och det är ju precis samma mm. sak. Det är väl därför vi pratar om det här, för att det är faktiskt så att sekter finns på så många olika platser i samhället. Och det är intressant att det...
Ja, jag kan säga att i ett senare avsnitt så ska vi prata om mina erfarenheter nere mm. vid Junginstitutet mm. i Zürich. Och där sa ju både Jung faktiskt på sin tid och mm. Marie-Louise von Franz, som var en av mina läranalytiker, att Gud och the spirit of the collective unconscious, alltså det kollektivt omedvetnas ande, är samma sak.
Mm, mm.
Så då var vi där igen.
Mm, mm.
Att den som hade insikt i det visste mer om den här klienten eller mm. utbildningskandidaten eller patienten.
Mm, mm. Ja, och det, alltså, och det är det som är intressant. Det är samma fenomen fast man använder sig av olika sätt och olika ja. Verktyg för ja. Att komma till samma sak. Hos ja. Oss så använder man istället Bibeln som det som var grunden liksom, och hade tolkningsföreträde på det, och i förlängningen tolkningsföreträde på att förstå vad som kom från Gud och inte kom från Gud mm. till exempel,
mm.
Och kunde därför styra.
Man kan till och med säga att missbruksgrupper, Hassela grundaren brukar säga att han tyckte inte det var svårt att förstå Knutbysekten, mm. för han kände igen det som en missbrukargrupp. Mm. Man gör vad som helst, man sviker sina anhöriga, sina barn, man begår våld och mord för mm. att få drogen.
Mm.
Så det som i Knutby kändes som kontakt med Gud, och som för Thomas Quick var att få drogen och få uppmärksamheten och mm. få kärleken.
Mm.
För jag kan säga till dig, när Sture Bergvall idag har visat mig de här mm. breven och vykorten och de här påhejande, uppmuntrande, liksom, han fick följa med mm. en terapeut hade egen häst och han fick följa med dit och han fick ja. Följa med på små utflykter hit och dit. Mm. Det var inga problem fastän han hade begått de vidrigaste brott som är beskrivna i svensk rättshistoria.
Ja, och det är ju så långt ifrån vad sjukvården ska hålla på med, så att man mm. blir ju ja. Men jag tänker också på det här som är så viktigt att förstå där man jobbar inom en ja, till exempel sjukvården eller andra där man övermyndigheter, där så är det ju så att jag som utövare har ansvar men inte patienten.
Det där är,
det tänker jag är jätteviktigt.
Alltså det är så bra att du säger det. Mm. Därför att gång på gång så får jag en fråga. Ja, men hade inte han, Sture Bergvall numera då, eget ansvar? Mm. Och mitt svar är blankt nej. Mm. Har vi låst in en medmänniska så har vi tagit ansvar för alla gärningar och vad som sker med den patienten. Mm. Mm. Därför att är jag en patient i psykiatrin så har jag rätt att hallucinera, att fabulera, att ljuga, att narras, fantisera. Allting har jag rätt att göra. Men det är vi som är... I sjukvården så har vi yrken där vi jobbar under myndighetsöversyn. Mm. Det är vi som har ansvar på att skilja mellan våra patienters fantasier och verklighet.
Mm. Så det man kan säga är att ansvarsbiten, alltså när man låser in en människa som med honom, då har vi ansvaret för om han säger saker där inne, så måste vi ta ansvar för vad som är, vi kan inte bara köpa allting rakt av. Nej. Utan vi måste ta ansvar för vad som är sant och falskt.
Ja.
Däremot om han, om någon blir dömd, så måste man ta ansvar för det man har gjort. Alltså kan man inte säga så bara för att
men
man har inte ansvar, alltså, för så tänker jag just där att som du säger, att det är viktigt. För det är en trygghet som jag som patient måste ha. Att jag kan just lämna ut allt, öppna upp precis allt och säga även tokigheter, att just kunna få hjälp.
Ja.
Men du som läkare eller terapeut har ansvaret för att hjälpa mig till rätta med det. Och inte bara, som i det här fallet, uppmuntra det. Eller till och med liksom försöka få fram.
Det är något som jag brukar säga till mina patienter redan inledningsvis. Mm. Att med mig får man ångra sig.
Mm.
Man kan säga och pröva en tanke och så kan man komma efter en vecka eller ett halvår eller två år och säga, vet du, det där, det stämmer inte som jag sa. Mm. Och det är skillnaden när man anförtror sig till en vän eller en bekant, att då kanske blir, ja, men du har ju sagt. Och så måste man liksom stå till svars.
Mm.
Men det man säger till mig, det stannar.
Mm.
Och sen kan vi gå vidare utifrån det, om man har rätt att liksom utveckla sin förståelse av vad som hände egentligen.
Mm. Ja, det är väl det som är hela syftet, tänker jag, med att man att prata med någon som inte är ens vän eller man. Eller
tystnadsplikten är en sak, och att jag har skyldighet, vi har skyldighet att dokumentera också vad som sägs. Mm.
Så att det finns en översyn.
Så det finns en möjlighet att gå tillbaka och se om det gick rätt till, ifall en patient eller en klient är missnöjd i efterhand.
Mm. Men det, jag tänkte på en annan sak också som jag tyckte var intressant när vi pratade om det här. Det är en läkare som du nämnde som heter Göran Fransson, tror jag, om jag minns rätt. Som har skrivit intressanta...
Göran Fransson, ja.
Ja, eller hur? Kallad, jag var inte helt fel ute.
Kallad Frasse av sina kollegor, har jag förstått.
För han tyckte jag var intressant i det, är just det här när vi pratar om att faktiskt det här kring Thomas Quick, Sture Bergvall blev en sekt.
Alltså han är den som i, av alla de som var med i den här cirkusen, det här cirkussällskapet som flera har kallat det för, som reste runt, så är det han den enda, vad jag vet, som offentligt har sagt att det var, vi blev som en sekt.
Mm.
Och det, Göran Fransson då, som är rättspsykiater, han blev intervjuad av Dan Josefsson. Och det vi pratar om nu, det har Dan Josefsson tagit reda. Han har skrivit en bok som heter Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergvall och kvinnan som skapade Thomas Quick. Det är en väldigt läsvärd bok om man vill förstå de här sektmekanismerna inne i sjukvården, rättssystemet, polisväsendet, jurister, hur man kunde hamna i det här och den grävande journalistiken. Och han fick till en intervju med Göran Fransson när han hade blivit 66 år gammal.
Mm.
Och där jag kanske får läsa vad han säger.
Mm.
Han säger så här, att det blev som det blev alltså. Den enda förklaringen jag kan ge är att det klimat som utvecklades på Säter och som jag var en del av, det fanns många sektdrag där. Och sekter behöver inte läsa kritiska texter och information. Man sållar bort den. Man behöver inte ta emot kommunikation utifrån. Och så fortsätter han. Det blev en sektliknande verksamhet och jag fick den nog egentligen inte känslomässigt på avstånd förrän en bit in på 2000-talet. Det är inte lätt att komma ur såna här saker. Mm. Och han säger också att dras in i en sekt kan alla göra. Det som hände var dumt, men inte ont. Men det blev ont, kan man kanske säga. Många människor har fått lida av det här. Jag har ett ansvar där. Det finns förklaringar, men inga ursäkter. Och det måste jag ju ta. Det får jag leva med.
Det där, jag tycker de är starka, de där orden. Eftersom jag känner igen dem ifrån våran tid i Knutby. Jag har ju inte svårt att förstå vad han menar. Berätta. Man själv har varit med. Nej, men både det han beskriver av att vi inte lyssnar på kritik och svårigheten att det faktiskt tar tid att rent känslomässigt komma därifrån. Och att vem som helst kan bli en del. Och det bevisas ju på något sätt här också. Det här var högutbildade. Han är själv överläkare, vad jag har förstått, och rättspsykiatriker, och de som fanns runt omkring honom också. Människor som man skulle tänka i kritiskt tänkande och inte skulle gå på. Men ändå hamnar de också i det här. Och jag tycker det är starkt att höra någon som också tar ansvar för det och faktiskt vågar erkänna det.
Ja.
Det är för mig en stor person.
Ja.
Och jag vet att du har använt ordet återtågets hjältar i det här sammanhanget, och du har även använt det i vårat sammanhang Knutby när allting avslöjades, för att det fanns de som faktiskt vågade erkänna och säga som det var och ta ansvar för det, och det tror jag vi behöver göra.
Alltså återtågshjältar, jag tycker så mycket om det uttrycket. Det är Hans Magnus Enzensberger, en tysk författare som använder det uttrycket i en berömd artikel som även kom i svenska tidningar, där han beskrev Gorbachev på sin tid och Jaruzelski på sin tid, alltså ledare inom Sovjet östeuropeiska kommunistblocket. De satt på toppen av en maktpyramid, men de använde sin makt till att själva börja montera ner ett misslyckat samhällssystem. Och därigenom förhindrade de en blodig revolution. För så brukar det bli när det blir uppror som kommer in. Det går inte att styra en sån rörelse. Men här kunde man montera ner det hela under kontrollerade former. Och
på något sätt, när det väl hände, så gick det ju rätt snabbt. När det väl liksom allting krackelerade, så sprack det ganska så definitivt, och det idag är det ju helt upplöst.
Ja. Det var lite som med Berlinmuren. Ingen visste att det höll på att krackelera inne i Sovjet östeuropeiska kommunistblocket. Men när muren revs, 2-3 stenar, och plötsligt så var det helt öppet. Då gick det.
Ja, men precis. Så det måste ju varit väldigt omtumlande för dig att få det brevet.
Ja, det var ju helt väldigt gripande erfarenhet att ha fått vara med om, faktiskt. Det hade jag inte räknat med. För det vanliga är ju att en sån här sektmiljö som den ni hade, antingen växer den och blir en stor organisation som inom Scientologin eller Jehovas vittnen, eller också så tonar det ner och så blir det som i Konga, den här sekten där, att det är några trofasta i tiotal som blir kvar in till slutet och aldrig kan frigöra sig från sektledaren, utan de här bindningarna är så starka. Men här gjorde ni verkligen monteringen av er själva.
Ja, det var ju som att när det väl gick sönder, så gick det liksom, eller gick sönder, jag skulle säga att när det var på väg att bli helt. Men då monterade vi ner det själva. Och det har jag förstått i efterhand, att det inte är helt vanligt bland såna här sekter. Och det är också därför jag kan tycka att det är så intressant att läsa det här som den här läkaren Göran Fransson skriver och erkänner. Därför att jag tror att vi behöver vi vill vara så öppna och ärliga för att kunna hjälpa varandra.
Mm.
För att precis som att det kan ske på en sån plats som är en rättspsykiatrisk inrättning kring ett sånt fall som Kvick, och det kan hända i Knutby där det handlar om Gud. Det finns på många olika håll.
Och det otäcka är ju när det hela börjar och läcka ut sanning, att det är ju då som de som är i ledande ställning blir rädda att vad som ska komma fram. Och det var väldigt otäckt när det började hända, alltså när Hannes Råstam tillsammans med advokat Thomas Olsson började uppdaga och lägga fram sanningen och Sture Bergvall säger i sändning utan att någon visste innan att sanningen är att jag har inte begått något av de här morden som jag har erkänt. Då blev alla de som hade varit med i sektcirkusen runt Thomas Kvick rädda. Han hade då varit han hade då varit tyst i 7 år. Därför att en annan läkare som också heter Göran med Kjellberg i efternamn, han kom tillbaks till avdelningen och fick se dessa massiva vanebildande mediciner som patienten tog. Och då satte han ut dem. Och Sture har berättat att han låg och skakade i 9 månader i princip i sin bädd i abstinens. Och av de skakningarna gick han ner 30 kilo. Sen blev han tyst för han såg ingen utväg. Men han tackade nej till fortsatt terapi. Och terapeuterna som hade haft hand om honom, de försökte övertala honom att fortsätta att erkänna mer och mer. Det var som om de hade blivit missbrukare på att få de här doserna. Och de hade även skrivit ett manuskript. när det kom till rätta, det var Birgitta Ståhle, terapeuten, och Margit Norell tillsammans som hade skrivit en fallbeskrivning om Thomas Kvick. Och de menade själva att det här skulle bli en lika berömd bok som Freuds bok om vargmannen. De tänkte sig att de revolutionerar hela psykiatrin med tack vare den här perfekta patienten, kan man ju säga.
Som bekräftade deras teorier som skulle bli deras. Ja, storhetsvansinne kanske.
Precis så, det blir ju så. Makt korrumperar brukar man säga, och det gäller ju verkligen även i en sån här sluten miljö. Och som sagt, det är sorgligt att deras berättelser inte kom fram. Det finns tvärtom kvar en grupp som kallar sig Kvickgruppen, som framhärdar i karaktärsmord på Sture Bergvall och vill säga att han visst är skyldig trots att han är frikänd.
Ja, och det är ju det som är den hemska sanningen, att en människa får leva med det. Och även om han har gjort hemska saker i sitt liv, så har han inte gjort det här.
Nej.
Och därför ska han inte heller behöva leva med att vara i folkets ögon dömd för det. Men det är ju så, tyvärr.
Alltså jag kallar honom för en whistleblower. För att genom att det här fallet faktiskt blev uppdagat och han blev frikänd, så vet vi någonting om det inre av en sluten miljö, i det här fallet rättspsykiatrin, men också rättssystemet och polisväsendet. Hur snett det kan gå och hur fel det kan bli.
Ja, men det är ju det. Jag brukar tänka så om min egen historia i Knutby, att vi lär oss i alla fall förhoppningsvis någonting. Och det är det som vi försöker att fånga upp i den här podden, att åtminstone lära sig någonting. Då kan det komma någonting gott utav det som har varit någonting ont, om vi lär oss av det och kan prata om det på ett konstruktivt sätt.
Ja,
det finns jättemycket intressant. Tack för det här samtalet, Rigmor. Ska vi stanna där idag och så fortsätter vi nästa?
Ses nästa vecka.
Ja, det gör vi. Ha det bra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.